Idag är det, som vi hörde, fjärde söndagen i påsktiden. Och dagens evangelietext är hämtad från Johannes evangeliets 16 kapitel. Och det är Jesus som talar till sina lärjungar efter den sista måltiden, när de befinner sig i Jerusalem för att fira påsk. Jag läser verserna 16 till 22. Johannes evangeliets 16 kapitel. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen, och när han säger jag går till fadern? De sa: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor, i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen, och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Vi ber. Himmelske Fader, vi ber att du ska uppenbara dig nu genom ditt ord. Och att vi ska vara mottagliga för det som du vill säga till oss idag. Amen. Och alla som till exempel har varit på läger vet hur nära in på livet man kommer varandra när man delar vardagen tillsammans. Men inom kort nu ska alltså Jesus tas ifrån lärjungarna. Han kommer att gripas och föras bort för att hånas och plågas, dömas och dödas. Och då kommer lärjungarna att bli förtvivlade. De kommer att tvivla på det de har varit med om och till och med förneka Jesus. Så lärjungarna säger här att de förstår inte vad det är Jesus säger till dem. De frågar: vad menar han med en kort tid? Och här finns det möjlighet till lite olika tolkningar. Men förmodligen så menas med den första tiden, den tid som kommer att börja här om några timmar, när Jesus arresteras och förs bort. Och som slutar med att han läggs i graven. Och den andra tiden, ännu en kort tid och ni ska se mig igen, börjar då med Jesu uppståndelse. Och då Jesus återigen visar sig för sina lärjungar. Men lärjungarna säger att de förstår inte det här med en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och här kan det vara så att det finns en nyans i texten som vi inte uppfattar när vi läser den svenska översättningen. För i den grekiska grundtexten så används det olika verb för att se. Det är ett verb i den första meningen, när ni inte ska se mig längre, och sedan ett annat verb för att ni ska se mig igen. Och eftersom det upprepas, vi får höra det tre gånger, så kan man ana att författaren här vill peka på någonting. Att det finns någon betydelseskillnad som kan vara viktig att fundera på. Och inget av de här verben är det vanliga grekiska verbet blepo, för att se. Utan i det första fallet då, en kort tid och ni ser mig inte längre, används verbet teoreo. Och som betyder se, men det har också en innebörd av att man ser och försöker förstå vad det är man ser. Vilket vi gör till exempel när vi går på teater och ser en föreställning, så försöker vi också förstå vad innebörden är i det vi ser. T Teoreo har också gett ursprung till teori. Alltså det är ju när vi ges en möjlig tolkning eller förklaring till hur någonting är. Men det är inte säkert att vi ser den sanna innebörden, att vi förstår exakt vad det betyder. Och när Jesus grips och döms så är det ju som att lärjungarna inte längre ser vem Jesus är, utan de börjar ju tvivla på honom. I den andra delen då, ännu en kort tid och ni ska se mig igen, används ett annat verb för att se, som orao, som betyder att se, men också en nyans av att man ser och uppfattar någonting med sitt inre. Det vill säga att sanningen uppenbaras. Att man andligt uppfattar den sanna innebörden. Om detta är författarens avsikt så skulle det då innebära att det Jesus säger till sina lärjungar är att inom kort så kommer ni att misslyckas med att förstå vem jag är. Alltså när Jesus grips och förs bort och döms till döden så blir lärjungarna rädda och ser inte längre Jesus sanna identitet. Men efter ännu en kort tid och ni ska se mig igen, när Jesus uppstår igen så kommer ju lärjungarna att se Jesus för den han är, i hans sanna identitet som Guds son. Och för lärjungarna var ju som sagt detta ett avskedstal som Jesus höll för dem. Han förberedde dem för den tiden som ska följa. Men vi som lever nu har ju aldrig haft Jesus på det sättet. Vi har aldrig haft Jesus nära oss på samma sätt. Utan för oss är det ju den här en kort tid och ni ska se mig igen. Och det fina med det är ju att det finns ju ingen bortre gräns på den tiden. Utan den finns ju, det är den tiden vi lever i. Och då eftersom vi läser den här texten i ljuset av påskens händelser och Jesu uppståndelse, så förstår vi att den här texten gäller ju även oss som vill vara Jesu lärjungar idag. Men hur ska vi då göra för att kunna se Jesus? Precis innan den här utdraget så har Jesus berättat för sina lärjungar att de kommer att få den helige ande. Jesus säger: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Lite senare säger han: när han kommer, sanningens ande, ska han inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Jesus säger till sina lärjungar att det är först när han lämnar dem som de kommer att få den helige ande, och att han kommer att vägleda dem. Och allt det han kommer att säga till dem kommer att komma från Jesus. Och det är ett löfte som även gäller oss. Vi får också ta emot den helige ande. Och visst är det fantastiskt. Jesus säger att detta är för vårt eget bästa. Så vad behöver då vi göra för att det här ska kunna ske? Och när vi längtar efter mer av den helige ande, att han ska vägleda oss och synliggöra Jesus för oss, så behöver vi avsätta tid för det. Vi behöver vända oss till Gud, öppna våra hjärtan och bjuda in den helige ande att tala till oss och verka i våra liv. Och jag hade för en del år sedan en tid då jag kände att Gud var väldigt långt borta från mig. Men så tänkte jag att jag har ju fått höra att Gud alltid är nära oss. I Psaltaren 34, vers 19 står det: Herren är nära de förtvivlade. Han hjälper de modlösa. Så med tiden insåg jag att det är inte Gud som är långt borta från mig. Det är ju jag som är långt borta från Gud. Så tänkte jag på att i Jesu tid så bad ju israelerna flera gånger om dagen regelbundna tider. Och vi ser det även i muslimska länder idag att man i givna tider på dagen lägger undan allt man håller på med och vänder sig till Gud för att be. Så jag var lite avundsjuk på det. Men så tänkte jag att jag måste också börja med det. Jag kan inte bara tänka på Gud i samband med min aftonbön, utan jag vill tänka på Gud ofta, många gånger under dagen. Så då tänkte jag att jag vid varje hel timme vill bara helt kort tänka på Gud. Kanske sända iväg en liten bön. Herre, hjälp mig. Eller tack. Och det hjälpte mig. Jag började också be varje morgon inför dagen som låg framför. På väg till jobbet så bad jag för min arbetsdag. På jobbet bad jag för mina kollegor. Jag började se att Gud var med mig hela dagen i min vardag. Och jag förstod också att man kan, innan man läser Bibeln så kan man, är det bra att man ber att Gud ska uppenbara sig i texten. Att han ska göra texten levande och tala in. Att vi får be att han talar in i våra liv. Och lade du märke till att det finns ännu ett löfte i den här texten? Jesus säger: ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Och denna glädje som lärjungarna ska få uppleva, den uppstår ju i mötet med den uppståndne Jesus. Och så jämför Jesus detta med en födande kvinna som har det svårt och har svåra smärtor. Men sedan när barnet är fött så minns hon inte längre sina plågor i glädjen över sitt nyfödda barn. Och på samma sätt är det för lärjungarna att den glädje de ska känna, det är inte bara över att åh vad skönt, nu är den här svåra perioden över. Utan det är ju glädjen de känner över ett nytt liv. Och den här jämförelsen med en flödande kvinna är en bild som vi känner igen från Gamla testamentet. Till exempel använder Jesaja den om en tid av arbete och prövning som ska föregå Guds frälsning av sitt folk. En period som sedan övergår i stor glädje. Så den här bilden, den syftar framåt mot en ny era, en ny epok i Guds frälsningsplan. För vi har ju fått ett löfte om ett evigt liv tillsammans med Gud. Men vi har också fått ett löfte om att redan nu få leva våra liv i gemenskap med Jesus. Och för att ta del av detta löfte så behöver vi, som vi hörde, hjälp av den helige ande. Vi behöver be om och ta emot den helige ande i våra liv. Så låt oss göra detta till vår ständiga längtan och vår dagliga bön. Amen. Eller vi ber. Kom helige ande. Tala till oss. Vägled oss. Hjälp oss att se den uppståndne Jesus tydligare för var dag. Hjälp oss att leva våra liv så att vi bereder väg för ditt rike. Amen.